Nu ska vi be Sara komma fram här lite. För jag tänker så här att alla är lite nyfikna. Inte bara jag. Jag känner ju mig själv genom andra. Det är så här, Sara, att vi är väldigt glada att se dig. Känns gott att du är här.
Ja. Ja.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra. Jag tänker så att det kan ju vara så att det är några som inte ens vet vem jag är som håller på att undra här nu. Varför
ja,
säger
det kan
du
man
att
ju.
Hon är rolig att ha tillbaka?
Mm. Ska jag förklara?
Ska vi börja med hur det började?
Sara Linnarsson har varit vår ungdomspastor här i kyrkan.
Eller pastor med ungdomsinriktning. Ja. Det var faktiskt ganska noga.
Kanske en viktig detalj, jag vet inte. Men du är helt rätt på det. Men, och sen så var det för några år sedan så flyttade du till Laholm.
Precis.
Ja, och det, helt plötsligt så är det några år sedan, Sara. Jag tycker det känns, ni vet, det känns ju som igår nästan.
Ja, vi konstaterar ju det att till jul så är det 3 år sedan vi flyttade.
Ja, 3 år liksom. Men då blir jag så här lite nyfiken. Hur har det? Hur mår familjen? Hur har det gått med skola och barn och allt?
Ja, nej men vi har det bra. Vi kände ju att hur tråkigt den var när lastbilen körde från Gnosjö så kände vi ju att det var rätt att det var rätt tid att flytta. Och det är rätt att vara i Laholm för oss just nu. Det vilar vi på, den plattan. Sen har jag barn som i olika omgångar verkligen längtar tillbaka till Gnosjö. Senast i veckan så skickade Michelle en teckning till mig när hon hade ritat av ett hus. Och så tittade lite på det huset bara, jo men det är ju Rönngatan 7. Då hade hon ritat av hela tomten och huset. Så att det lever liksom ganska nära fortfarande. För särskilt de 2 äldre. Men vi har det bra. Sen har vi ju blivit en till i familjen. Vi är ju familjehem till en pojke på 5 år. Så att nu är det 4 barn helt plötsligt som vi ska ha hand om och fostra.
Ja, härligt. Hur mår Henrik?
Henrik mår bra. Han säljer bilar som vanligt.
Ja. Jag tänker att ni har pratat om barn och så.
Ja,
men
precis.
Henrik är med. Vi tycker det är lite spännande i Laholm som församling. Vill du berätta någonting om hur det är där?
Ja, alltså jag visste ju att jag skulle komma till en församling som är i en förändringsprocess, kan man säga. De är ganska mycket en engenerationsförsamling. De flesta är mellan 45 och 55. Och så har jag en handfull 80-åringar som är mina bedjare i församlingen. Och den här gruppen av, ja, jag gillar inte ordet medelålders, men ja. Runt 50
det är
där.
Så det är.
Deras barn har flyttat hemifrån nästan alla. Det är någon kvar nu. Kände ju att nu måste vi fundera på hur ska vi vara kyrka nu? Hur är vi församling i den här tiden när vi inte har så mycket barn, inte så mycket barnverksamhet? Hur gör vi kyrka då? Så den processen kom jag till. Och det känns som att vi nu 3 år in fortfarande funderar på hur gör vi kyrka nu? Så att det är väldigt mycket som vi inte vet. Det är väldigt mycket som vi väntar på att det ska öppna sig lite vägar och sådär. Och jag längtar efter att se fler åldrar, nya människor som lär känna Jesus i kyrkan. Sen vore det jättekul om det flyttade ner några till Laholm som ville hjälpa mig i det här, oss i det här arbetet. Men jag tänker att ja, men det får ju Gud kalla. Men det är ännu häftigare vore om det blev några frälsta som kom till kyrkan och kände att Jesus vill vi följa och göra det här tillsammans med er. Så ja, jag väntar. Jag tänker att Gud får leda och göra det han ska göra i sin tid.
Nu när vi har står här så känner jag att jag vill passa på och fråga om det är något särskilt bönämne du har i församlingen eller sådär, så vi kan be för dig.
Ja, nej, men det är ju att fortsätta vara med i den processen vi är i. Jag ska predika ikväll om vi har gudstjänst söndagkvällarna, så att jag har gudstjänst ikväll när jag kommer hem. Då ska vi predika om att bli fylld. Vi har tagit en ny vision att få ta emot det Jesus har gjort och sen får vi ge vidare. Så ikväll är det att låta sig fyllas av Gud, att låta anden få fyllas så att vi kan ge vidare. Så att vi är nog i en process där Gud vill göra något i oss som församling för att vi ska kunna gå ut. Så ni får, det får ni jättegärna be för, den processen vi är i. Och så.
Vi gör det allihopa. Vi samlar oss i bön. Tack Jesus för att du är så stor och att du ser Sara. Du ser hennes tjänst där hon står i för dig, Jesus. Vi ber att om välsignelse, vi ber om vishet och vi ber om kraft och mod att predika ditt ord både här och i Laholm. Vi ber att du ska inspirera församlingen att ta till sig och gå vidare och växa. Vi ber för Laholm, vi ber att du, ditt ord ska bli synligt i de människorna som finns där. Vi ber att du ska fylla dem med kraft och mod. Tack för idag, tack för att Sara ska få predika här idag. Vi ber att du fyller henne med det som hon behöver. Vi ber att vi ska få vara öppna för att ta emot det du vill säga genom Sara idag. Amen.
Varsågod.
Jag ska försöka att inte prata så fort som jag brukar. Jag kämpar fortfarande med detta. Så vet ni om att jag är medveten om att jag blir lite ivrig ibland och så går det lite för fort. Som en del av er och kanske många vet så har jag ju åkt och åker fortfarande ganska mycket på tonårsläger och såna här samlingar där det är mycket ungdomar, och det tycker jag är en av de bästa grejerna jag får göra. Då får man träffa unga ledare och man får träffa ungdomar som längtar efter att deras liv ska få bli berörda av Gud. Att man ska få ha betydelse för de man möter runt omkring sig. Att de bara vill ha mer av Jesus. Och så kanske ibland vi som är lite äldre säger och tänker, ja, men det hör ju till den där åldern. Nästan som att vi kanske förväntar oss att det ska mattas av lite ju äldre man blir, den där ivern efter att få uppleva mer med Gud. Men så fick jag hänga med, eller jag hänger med eller träffar ibland en grupp människor som är mellan 40 och 60 ungefär, skulle jag säga att det finns en spännvidd i den här gruppen, som är ganska nytända för Gud. De insåg för ett tag sedan att är det allt det här? Är det allt det här är att vara kristen? Att gå till kyrkan, att koka det där kaffet, att städa toaletten, att ställa upp på olika saker. Är det inte mer än så här? Och så anar jag att en process i dem, ett litet uppror kanske mot formerna eller låsningen, började ske i deras inre. De tittade på sina barn, några av dem, och insåg att käre tid, du är ju liksom mognare i tron än vad jag är. Och så anar jag att det var som en fråga som började växa fram i deras inre. Vem är du, Gud? Vem är du? Och istället för att bara acceptera, okej, det är väl så här livet är, mina barn springer förbi mig, så började deras egna process och en längtan i att komma närmare. Att lära känna Jesus mer och förstå ännu mer vem han är. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 1 och 12 i sitt sista brev när han sitter fängslad i Rom. Och så vet vi att senare så dör han martyrdöden. Då skriver han så här: det är därför, alltså att han är satt att sprida budskapet om Jesus, om frälsningen av nåd, att Jesus har gjort slut på döden och fört fram liv istället, och att det är hans livsuppgift att sprida detta, även om det gör att han hamnar i fängelse. Det är det som ligger i det här därför. Det är därför som jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makten att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig. Det är en väldigt övertygad Paulus vi möter här. Han vet varför han är i bojor. Han vet vem han tror på. Men det var definitivt inte där som hans resa började. För när vi läser Apostlagärningarna 9, när han är motståndare till vägens folk, så blir han bländad av ett ljus när han ska fängsla dem som följer och tror på Jesus. Så blir han bländad av ett ljus och faller på marken, och Jesus möter honom själv där. Och så ropar Paulus i förtvivlan: vem är du, Herre? Och så får Jesus svara: jag är Jesus, den som du förföljer. Och Paulus liv tar en helt ny vändning. Något händer, och han behövde konfrontera den övertygelse och den tro han levde med där och då. Och sen började en väldigt spännande vandring med Jesus, som definitivt inte blev klar på den dagen när han föll till marken på vägen till Damaskus. Och vi kan ana genom hans brev delar av hans vandring där. I Kolosserbrevet 2 och 3 så står det: i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Som att det är någonting man får upptäcka och söka efter. Och till församlingarna i Efesos så skriver han så här: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det var i Efesierbrevet 1, 17-19. Det är inte så att vi hittar allt på en gång. Jag tror att Paulus ägnade resten av sitt liv åt att upptäcka ännu mer vem Jesus var och vad han hade för honom. Han hade inte Nya testamentet som vi har och bara kan läsa och slå upp och se mer vem Jesus var och vad han gjorde. Han hade en personlig relation. Han hade det som vi kallar Gamla testamentet. Han fick gå till lärjungarna och fråga dem om råd och hur var det med det här. Han hade inga poddar han kunde lyssna på eller ladda ner och läsa massa olika böcker och grejer. Det funkade inte alls på det sättet. Han var beroende av att leva nära Gud själv. Så det var Paulus: vem är du, Gud? Det finns några till som ställer en liknande fråga. Bland annat är det fariseerna när de möter Jesus i en diskussion som man kan läsa om i Johannes 8. Då frågar de till slut: vem är du då? Och Jesus säger: jag är begynnelsen. Börja där och se. De hade sett och hört honom under en tid, men de förstod inte vem han var. Och så kan vi se lärjungarna som efter att hängt med Jesus i 3 år, efter korsfästelse, död, uppståndelse, så är de ute och fiskar tidigt en morgon. Och så blir det napp, det blir fiskelycka med hjälp av någon som är där långt borta på stranden. Eller, ja, vem är det som står där? Och så får vi läsa i texten att de vill fråga: vem är det? Vem är det som har sagt att vi ska slänga ut näten här? Och så anar de ju närmare de kommer, men det är ju Jesus som står där. De som har levt så nära honom och känt honom så väl fick också de bara: men är det Jesus? Eller vem är det som är där? Och så fick de också undra: vem är du, Jesus? Och så brinner det till i deras hjärtan. I förundran så får de ta in och ta emot. Och så får de lägga den erfarenheten också till de tidigare erfarenheterna av vem Jesus är och vad han gör. 3 olika upplevelser av: vem är du? Vem är du, Gud? Och så får vi fråga oss själva: känner jag honom som är början och slutet? Som är världens ljus, som är den uppståndne?
För i det speglas ju vi. När vi tror så blir vi hans barn. Om han är början och slutet, världens ljus, den uppståndne, kärleken och allt det andra, så är ju den identitet som jag får ha i honom. Och så frågar vi oss själva, jag frågar mig och dig. Känner du honom? Vill du komma närmare? Ha mer, upptäcka de här skatterna som faktiskt kanske är lite gömda. Som faktiskt kanske kräver en liten ansträngning av att jag vill lära känna dig mer, Jesus. För det är så här, så kommer vi till min andra punkt här. Vi är faktiskt inte färdiga. Du är inte klar. Och inte jag heller. Gud är definitivt inte färdig med mig. Han har mer. Du kan alltid komma lite närmare. Utifrån den punkt där du är. Det är ju så här att vi ganska lätt jämför oss med varandra. Och tänker, jag kommer aldrig bli som den. Och den kommer jag inte, och den vill jag inte ens bli som. Men utifrån där jag är i förhållande till Gud, så kan jag alltid komma närmare. Det behöver inte betyda att den plats där du är på just nu med Gud är en dålig plats. Den är ju bra. Den har ju varit ganska bra. Det är kanske just därför vi har parkerat där. Det här var trevligt. Gud och jag har det bra. Men jag tror att Gud har så mycket mer för dig och för mig, att han säger kom lite närmare. För det finns mer att upptäcka av honom. Men det finns också mer att upptäcka av dig, vem du är i honom, när han får göra sitt verk. Viktiga saker som du har framför dig, för Gud är inte färdig. Men det är ganska lätt att vi stakar ut våra egna vägar och våra egna planer. Men Bibeln är faktiskt ganska tydlig och ger oss en bra lägeskontroll ibland. När vi tycker att vi har koll. Jesaja 53:6 så står det ju. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Och så tänker jag själv ibland kanske. Jag vet väl vilka planer och tankar jag har. Fast det är inte riktigt det. Det står heller. Det står ju. Jag vet vilka tankar jag har för er. Säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Gud vet vilka tankar och planer han har. Inte jag och inte du. Men så kanske någon säger, nu är jag faktiskt ganska gammal. Nu är jag klar. Jag tror att det där kan ju vara lite för dem som är lite yngre här inne. Jag är faktiskt ganska färdig och jag tror att Gud egentligen inte har så jättemycket mer för mig. Då tänker jag att vi ska få träffa 3 personer ur Bibeln här. Den första är Josua. Och vid det här bibelordet jag ska läsa nu så är han 85 ungefär, tror man. Då står det så här, Josua 31:1. Och lyssna noga hur det poängteras 2 gånger här. Josua var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren sa till honom, du är gammal och har nått hög ålder. Men det finns mycket kvar av landet att inta. Det punkterades, tror jag. Jag tycker det är lite humor i Bibeln här. Att vi läser, vi konstaterar, han är gammal och hög ålder. Gud säger, du är gammal, du har hög ålder. Men det finns mycket kvar av landet att inta. Eller Elisabeth. Lukas 1:7. De hade inga barn eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åren. Men vi vet också att sen födde hon Johannes döparen. Och fått spela en stor roll i historien att förbereda för Jesus. Ja, eller de klassiska, Abraham och Sara, cirka 90 år gamla. Då står det i 1 Mosebok 18:11. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder. Gud vill på något sätt säga att det är lugnt, du har hög ålder, men jag har någonting mer för dig. Och så vet vi att de fick föda Isak. De blev föräldrar, de fick vädja för städers överlevnad. De sluter förbund med kungar. De var definitivt inte klara. Så var du än befinner dig just nu i livet, om du är ny i tron, gammal i tron, om du är elev eller student, om du går i skolan eller om du är pensionär, om du är mitt i livet eller var du än placerar dig själv, så vill Jesus ha dig närmare sig. Så vill han använda dig utifrån den du är. Och det du känner att du inte har, för det är ganska lätt att vi säger till oss själva eller till Gud: om jag bara hade det här, om du bara, om jag bara var lite mer så. Då vill han ge dig det du behöver för att ära honom. Och om du kanske känner, men jag kan inte. Det är inte möjligt, det går bara inte. Så skulle jag vilja påstå att det är den bästa platsen att vara på. Barskrapad och tom. Fattig och utan något att ge. I Bergspredikan så kan vi ju läsa om saligprisningarna, som det så fint heter. Då står det ju, i några av dem står det så här: saliga är de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de som hungrar och törstar, de ska bli mättade. Och när jag har läst det här, jag vet att jag är lite sen på bollen ibland, och då kan man tänka, jag är pastor, jag borde ju ha förstått detta tidigare. Men jag har i min, jag vet inte vad det bara hängde med. Jag brukar läsa så här: saliga är de som är fattiga, de kommer ju få det bra i himlen i alla fall. Saliga är de som sörjer när någon har dött, för de kommer att bli tröstade. Saliga är de som är hungriga på mat, för de kommer ju en dag att bli mättade. Jag tog det i något perspektiv som kanske inte gällde mig, utan mer som gällde någon annan. Kanske de i Afrika, de är hungriga nu, en dag kommer de bli mättade. Den som sörjer och gråter, den kommer bli tröstad. Men jag tänker att Gud tröstar ju såklart också. Men jag tror att i det här sammanhanget är det faktiskt en feltolkning av den texten. För det som händer här är ju att Jesus sitter ner med sina lärjungar, de närmaste. Och så går han igenom med dem vad livet kommer innebära att följa honom. Han ger dem nycklar för att de ska se och förstå det som händer och veta vad han finns för att fånga upp dem. Han förbereder dem. Så jag tror att det han egentligen säger här är att när du kommer till vägs ände, när du känner att du har ingenting att ge, när du kommer till korta, när du inte vet hur du ska göra, om du då kastar dig på mig med hela dig och inser att du kan inte själv, då kommer du få se himmelriket bryta igenom. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. De förstår att jag har ingenting att ge, och då kan Gud bryta igenom med det han har. Och när du inser att dina synder är för mycket för dig, när du förstår på riktigt att hur duktig jag än är, så kommer det inte räcka för att förtjäna Guds kärlek. Så kommer jag inte kunna rädda mig själv. När du faller ihop i en hög på golvet över ditt eget tillstånd, när du sörjer, då kommer du att bli tröstad. Och när din hunger efter mer av mig, säger Jesus, när den har vaknat till liv, när du inser att den här världen har ingenting att erbjuda i jämförelse med vad Jesus har, när vi förstår att hans ord är den mat vi behöver och det levande vatten som kan strömma igenom oss, då blir vi mättade. Saliga är de fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de som hungrar och törstar. De ska bli mättade. Våga komma närmare. Han är inte klar. Och då kommer vi till min tredje punkt. För det är ju när jag har hamnat här att jag känner att jag inte kan själv. Jag räcker inte till. Mitt liv är inte bra nog. Då börjar ju den här processen av att jag behöver ge upp. Att jag behöver släppa taget lite. Att jag av det som jag ser är mitt eget och det som jag håller hårt. Att jag behöver ge det till Gud. Låta honom ta över. I Uppenbarelseboken läser vi om församlingen i Laodikeia. De hade det ganska gott ställt. De hade ju ändå förutsättningar där de kunde förse för sig själva. De hade tyger, de hade handel med salvor. Det var väl ingenting de egentligen kunde rå för. De hade ju det ganska bra. Allt rullade på. Men någonstans i välståndet så hade iven och förlitan på Gud sakta, nästan obemärkt glidit iväg. Och tryggheten till tillgångarna blev större och större. Så plötsligt så knackade. Vem är det som knackar på dörren? Vem kan det vara? Är det någon som har gått ut? Vi är väl alla här, eller? Och så läser vi i Uppenbarelseboken 3:20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är ju en text vi ganska ofta använder när vi tänker att Gud knackar, Jesus knackar på dörren till den hjärtats dörr till den som inte tror på honom. Men sammanhanget är något helt annat. Det handlar om församlingen. Det här är en församling som hade någonstans tappat bort Jesus. Och helt plötsligt så stod han utanför dörren. Egna tryggheten och tilltron till den här världen hade tagit över. Och Jesus samt säger till dem, ni är nakna men ni ser det inte. Ni tror att ni har koll men ni bedrar er själva. Och så kan man ju undra, hur mottog de det här brevet? Vad hände när de fick detta? Blev de stötta och kränkta? Det kan man ju tänka när de blir avslöjade. Eller föll de villigt ner på sina knän och sörjde över sitt tillstånd så att Jesus kunde komma in igen och ha gemenskap och trösta dem. Och jag tror att på den plats och i den tid vi lever i Sverige idag, så är risken alltid överhängande stor att vi börjar lita på vår egen förmåga. Våra egna resurser, våra egna erfarenheter. Och om något kommer och hotar det jag känner till, det jag kan och det jag vet om, då håller jag lite hårdare i det, för jag tänker inte släppa kontrollen. Tänk om jag inte kan ha översikt på vad som händer nu. Tänk om jag inte skulle känna igen mig längre om någon började ändra på saker. Men så tror jag att Jesus vill komma och säga till dig och mig, jag älskar dig. Du är fantastisk. Du är min underbara skapelse. Du är min ögonsten. Men du behöver lita på mig och släppa taget. Släppa taget om din karriär, dina vänner, din familj och din församling. Om det du känner till, om det du tror och om ditt eget liv. För när vi inser att det ändå inte hjälper att hålla hårt, när vi ger upp och ger Gud allt, det är också då vi kan bli mättade. När vi säger, Gud, du får alltihop. Mina fel och misstag, mina synder jag vill dölja, mina segrar och allt som jag ser som är bra. När jag säger, Gud, gör vad du vill. Då kan Gud börja processen att forma oss. Och ibland så kan Gud behöva ta till lite tuffare tag, kanske man kan säga, för att få oss att släppa det här taget. För i sin kärlek så vill han dra dig närmare sig och mig. Och ibland när vi sitter på de här stolarna vi hamnar på, så kanske ibland att han börjar rucka lite på den här stolen för att jag faktiskt ska våga resa på mig och komma ur. Det kanske ibland blåser lite runt omkring oss. Och att Gud tillåter att det gör det. För att han ser att om du går in i det här så kommer du komma närmare mig. Och det kan göra ont. Det kan göra jätteont. När murar ska falla, när skal ska petas bort. Och vi vill inte, vi håller jättehårt. Och så kan det till och med vara så här. Att han ibland till och med måste putta undan den där stolen och allt känns som att det rämnar. Men han lämnar inte oss i detta. Han är där och leder, för han vet att det här som händer nu kommer att dra dig närmare mig. Du kommer att bli tvungen att kasta dig på mig för att överleva det här. Och så kommer du komma närmare och närmare Gud. Och din tro kommer att bli starkare och starkare av det. Och det här är inte något jag bara säger. Det här har vi levt i själva under det gångna året. Av smärtsamma processer som man undrar varför måste vi gå igenom det här. Men så ser man att Gud formar och Gud drar närmare och närmare. Reningen kan göra ont, men saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Precis som olja och vin blir till av att oliver och druvor krossas, så behöver vi ibland bli förkrossade över vårt eget tillstånd. Jag bor ju på en plats där det inte finns särskilt många kristna. Och jag längtar efter att människor ska få upptäcka mer vem Jesus är. Och även om det här är Gnosjö och här finns det människor som har en relation till kyrkan, man vet vad det är, så tänker jag att här finns det så många som också här behöver få se ännu mer vem Jesus är. Och att han älskar dem. Så kanske att över vårt land och i den här tiden så behövs det människor som är villiga att dra på sig skorna. Stiga upp ur den här stolen vi kanske ibland av slentrian eller bekvämlighet har hamnat i. Med darrande hjärtan säga till Gud: här är jag. Använd mig. Jag vill se mer av vem du är. Jag vill inte vara nöjd. Jag vill gå dit du går. Och jag vill se andra människor komma närmare dig. Gode Gud, använd mig. För Gud vill att du ska bära rik frukt. Det är hans vilja. Gud vill att du ska ära honom med ditt liv, med allt du är och har. Det är hans vilja. Gud vill att du ska vara fylld med hans heliga ande. Gud vill förnya ditt sinne och mitt. Det är hans vilja. Och han har sagt att det du ber om i mitt namn, så kommer det bli. Och jag tänker, det här är hans vilja. Så om du ber om det så kommer han att göra det i ditt liv. Och våra vägar ser olika ut. För mig handlar det om att när jag behöver komma och vill komma närmare Jesus, så handlar det om att faktiskt dyka in i ordet. Att där upptäcka ännu mer vem Gud är när han visar sig från första Mosebok till uppenbarelseboken. Vem är du? Att se löftena, att se personerna och liven och hur Gud handlar. Att faktiskt göra bibelstudier med vänner. Att finnas med i sammanhang där vi delar livet. Där vi kommer lite närmare varandra. Där vi delar prövningarna och sorgerna och glädjen. Missa inte det viktigaste du har. För att du har hört det så många gånger. För att du är alldeles för bekant med det. När du upptäcker mer vem Jesus är och vad han har gjort, så händer det någonting i dig. Och så kanske du från tid till tid kan få bara känna, vem är du, Gud? Att jag får vara med om det här. Vem är du och vem är jag? Att du är med mig. Och så får vi gå på vattnet. Så får vår tro sträckas ut som för Josua. Så får vi inta landet mer och mer. Vad är ditt nästa steg? Vem är du? Du är inte klar och släpp taget. Gud vill ha dig och mig närmare sig. Vi ber. Tack Jesus att du inte är klar. Tack att du inte är klar med mig. Och att du faktiskt inte är klar med någon här inne. Du kallar oss och längtar efter att vi ska komma närmare och närmare dig. Och tack att vi har löften i Bibeln om att när vi närmar oss dig så är du där och möter upp. Tack att du längtar efter oss. Och att få forma och att få bara gå med. Och även när processerna gör ont så ber jag att vi får vända blicken till dig. Att vi får lita på att du tröstar när vi sörjer. Du mättar oss när vi hungrar. Och du låter ditt himmelrike bryta igenom när vi går fram i ditt namn Jesus. Så kom och möt var och en här och nu. Utifrån den plats där vi är. Inte där någon annan är, utan där var och en är. Ge oss öron som hör och en känslighet som kan ana vad du vill ta oss vidare till. Hjälp oss att släppa taget om den vi kanske håller hårdast. Och lita på att du vill oss väl. I Jesu namn. Amen.
Vi ska fortsätta vara i bön. Jakobs 4 ska fortsätta spela. Sitt om du vill sitta. Rör på dig om du vill. Böneplatsen är öppen. Sara kommer sitta där om man vill ha hjälp med att be en bön. Eller möta det du har på ditt hjärta. Vi är bara inför Herren. Han har massor att prata med oss om. Vi låter det vara så en stund. Mm.